lyssnar på Spotlight, taltidningen Västernorrland.
Det är nummer 15, vecka 39, 2024. Först har vi ett meddelande från redaktionen. Du som har varit observant märkte att du inte fick någon taltidning vecka 37. Och anledningen var att vi på redaktionen har fått redigeringssystemet uppgraderat. Systemet fungerar till fullo, det vill säga både i ljudstudion och på flexplats. Nästa fas blir att införskaffa ny utrustning för att göra telefonintervjuer på grund av att det analoga telefonnätet kommer att upphöra så småningom. Och så går vi över till veckans löpsedel som inleds med Aktuellt.
Jag skulle önska kanske att regionerna gick in och tog ett större ansvar. Det finns ett behov här nu när synkurserna har lagts ner.
Synrehabiliteringen Västernorrland kommer inte att förändra sitt uppdrag på grund av att synkurserna avvecklas vid Härnösands folkhögskola. Verksamheten kommer att fortsätta bedriva rehabilitering, habilitering, precis som i dagsläget inom ramen för hälso- och sjukvårdsuppdraget.
Vi måste fortsätta jobba för att få en bra färdtjänst, och då ska vi göra det genom att sköta vårt, ringa i tid, men också inte tveka på att säga till när det inte funkar, anmäla det varje gång, för det är viktigt.
Funktionshinderrörelsen i Sundsvall möter Taxi Drakstaden som nu tagit över färdtjänstuppdraget. Peter Kärnberg redogör frågor och svar från träffen.
Landstinget har ju tagit på sig en helt annan roll när det gäller rehabiliteringen av äldre, vilket man inte hade förut. Så att det är många sådana här orsaker till att synkurserna har gjort sitt.
Max Stålnacke, 79 år, har arbetat vid Härnösands folkhögskola och följt synkursernas utveckling efter det att han gått i pension. Spotlight har träffat honom för att prata om synkursernas betydelse, utveckling och fall. Parasporten behöver mer resurser och fler ledare för att svenska parasportare ska kunna utvecklas och nå resultat till nästa Paralympics i Los Angeles 2028. Det säger svenska truppchefen Niklas Grön från Örnsköldsvik. Kultur.
Ja, men den röda tråden är väl egentligen skådespeleri, spännande, roliga berättelser. Det finns någonting för alla. Vi har sagt att temat för hela säsongen är dramat finns under ytan.
Teaterchefen Kristoffer Berglund presenterar Teater Västernorrlands höstrepertoar och slår ett slag för vårens stora satsning, Katt på hett plåttak. Nu är det klart vilka som får huvudrollerna i musikalen Kristina från Duvemåla i Tonhallen nästa höst. Biljetterna till musikalen kommer redan att släppas den 14 november. Boktips. Bara hjärtat rymmer. Telegram. Tidsbokningen öppen för vaccination för riskgrupper 65 plus mot covid och influensa. Anslagstavla. SRF Örnsköldsvik bjuder in till höstmöte med surströmming 28 september. SRF Härnösand inbjuder till höstmöte 26 oktober. SRF Sundsvall inbjuder till middag och medlemsmöte 30 oktober. SRF Sundsvall bjuder in till 3 syntolkade teaterföreställningar i höst. iPhone grundkurs vecka 43 och vecka 50 vid Härnösands folkhögskola. Och sist redaktionsrutan. Och jag önskar er en trevlig läsning och säger på återhörande om 2 veckor vecka 41. Synkurserna vid Härnösands folkhögskola kommer att läggas ner i december i år. Orsaken är svikande deltagarantal och minskade ekonomiska bidrag. I ett tidigare inslag i Spotlight framkom det att synkursernas upptagningsområde varit Västernorrland, Jämtland och Gävleborg. Men att regionerna de senaste åren skickat allt färre eller inga alls till synkurserna vid skolan. Vi hör Ann-Charlotte Wallanger, utbildningsledare vid Härnösands folkhögskola.
Jag skulle önska kanske att regionerna gick in och tog ett större ansvar. Jag vet att många av deltagarna som vi hade tidigare kom via regionerna. Innebar också pengar ifrån regionerna, men att det har minskat och idag i stort sett ingenting. Så att jag undrar vad regionerna skulle vilja göra och att de inser att det finns ett behov här nu när synkurserna har lagts ner. Att de kan på något sätt vara en del av det kanske vi har varit, jag vet inte, för det behovet finns.
Spotlight tog kontakt med synrehabiliteringen i Västernorrland för att få ett svar på frågan. Enhetschef vid synrehabiliteringen Malin Bjurestam svarar i ett mejl följande. Vårt uppdrag kommer inte förändras på grund av att deras kurser avvecklas. Vi kommer fortsätta bedriva rehabilitering utifrån det kartläggande samtalet, följt av utredande besök och därefter lämpliga åtgärder, insatser som ligger inom ramen för hälso- och sjukvårdsuppdraget. Om det framkommer i kartläggningen behov av att hantera teknik på annat sätt, till exempel text till tal, kan vi informera om vilka justeringar och lämpliga appar och vad som är möjligt att göra. Vi instruerar, guidar dem till att hantera sin enhet på annat sätt än tidigare. Spotlight ställde också frågan till Max Stålnacke som själv arbetat på folkhögskolan som synpedagog och är synskadad. Vad han anser och tror och tycker om stödet till synskadade framöver.
Ja, alltså den resurs som egentligen finns idag, det är ju landstingets rehabiliteringsverksamhet. Det är ju det stöd som samhället erbjuder. Sen kan ju kommunen hjälpa till med den socialpolitik som varje kommun erbjuder. Här till exempel i Härnösand så har man ju fortfarande gratis ledsagarservice och sådär, vilket många kommuner inte har. Så att man kommer ut och sådär. Jag tror att landstingets rehabiliteringsverksamhet, den kunde liksom fördjupas, göras bättre. Jag tror att det är den resursen man ska bygga på idag.
Det sa Max Stålnacke. Under året 2025 kommer SRF Västernorrland att genomföra en enkätundersökning bland sina medlemmar om vad de anser om habiliteringen och rehabiliteringen i Västernorrland. Peter Kärnberg och Nida Söderström från Funktionshinderrörelsen har träffat Tommy Dahlström och Stefan Engman från Taxi Drakstaden som under augusti tog över färdtjänstresorna inom Sundsvalls kommun. Och som det är med färdtjänst så är regler till för att följas. Och en vanlig färdtjänstresa med vanlig bil ska bokas minst en timme innan resan ska ske. Och 2 timmar i förväg då det gäller specialfordon. Eller hur, Peter Kärnberg?
Så ligger det till. Och det är ju faktiskt så att den här regeln om timmen, att man ska ringa en timme innan, den regeln är inte ny. Många tror att den är ny. Därför att den gamla leverantören, Cabon Line, Taxi Kurir, de följde inte reglerna riktigt. Utan man gjorde helt enkelt så att man skickade den närmaste bil. Det var ett paradis för oss. Jag sa det, jag har levt i paradiset i 4 år, men någon gång går det över eftersom paradiset inte lär finnas här på jorden. Så nu är vi tillbaka till de regler som faktiskt är stipulerade. Så nu ska vi alltså ringa en timme innan senast, vi som inte behöver specialfordon. Och som du sa, de som behöver specialfordon 2 timmar. Och där är det väldigt stora skillnader, har vi märkt. Jag visste inte det när jag lärde känna Nina Söderström, som också är vice ordförande i tillgänglighetsrådet i Sundsvalls kommun. Därför att de har haft ett elände oavsett leverantör med specialfordon. Det har varit för få. Och statistiken har varit missvisande därför att det har inte tagits upp alla gånger de har försökt boka bilar men fått ett nej därför att det fattas bilar. Så det håller vi på att försöka råda bot på också i en dialog med kommunen.
Och att åka slingor, alltså att andra resenärer också kan hämtas upp på vägen så att säga, det kan man förvänta sig.
Ja, så är det, och jag menar så är det ju egentligen tänkt att det ska fungera. Så att det ska man också tänka på, gärna uppge när man bokar, när ska jag vara framme? Har jag tåg att passa? Ja, men säg att ja, men tåget går då och då, när tycker ni jag ska åka? Mötet börjar då och då. Man kan ju också i många fall faktiskt boka hemresan, för att nu är det ju så att man måste boka till exempel före en konsert, före en teaterföreställning, men ofta vet vi ju, den här är 2.50. Okej, börjar den 7 så boka till 22.10 då. Och efter 23.15 finns det ingen färdtjänst måndag till torsdag, så det ska man också hålla i minnet. Det är heller inget nytt, men det är värt att påtala. Helgen är det lite längre, fredag lördag till 02.15. Mm.
Och ni ställde då några frågor till Taxi Dragstaden när ni träffades. Och nu har du svarat på fråga 1 delvis. Finns någon möjlighet att boka en senast framtid istället för avresetid? Och det ska man alltså uppge när man gör bokningen, vad man har för sista tid som man vill komma, om man vill komma i tid. Och det här med förseningar, det är ju liksom, taxibolaget bötfälls ju vid försening, är ju också en regel. Och det finns ju på Sundsvalls kommuns hemsida också en funktion att anmäla upplevda missförhållanden.
Ja, och det ska man göra. Det är så att då, för att kunna följa den länk som finns, så ska man ha mobilt bank-ID. Man kan också ringa eller skriva in på annat sätt om man inte klarar av att komma in på det sättet. Så det ska man naturligtvis göra. Jag har gjort det någon gång, jag hade någon försening på 35 minuter, och det vill jag gärna rapportera in för att faktiskt få statistiken att stämma något sånär. Så det hoppas jag också att ni gör, för det spelar roll sen i vår fortsatta dialog med kommunen och med taxibolaget.
Och hur många fordon finns det var ju en fråga som ni också ställde. Och idag finns det alltså 52 fordon, varav 25 är låsta för sjukresor. Och övriga 27 kan då användas till färdtjänstresor. Men fler är på väg.
Det säger så. Jag tror tanken var att det skulle komma in 1 september. Och nu är vi inne i september. Jag har inte någon uppdaterad siffra. Men det som sades vid mötet var att det kommer fler. Några åkare från gamla bolag på väg in. Och kanske ytterligare någon. Och det behövs ju. För man ser ju att det är ganska fullt upp vissa tider på dagarna. När topparna sker. Det är både toppar och dalar. Vissa tider är det lugnt och vissa tider månader och eftermiddagar, så är det ganska fullt. Och faktiskt helgerna har det varit mycket köer också. Men jag kommer att ta reda på det här, att de plockar in fler bilar. Och jag har en känsla av att det kommer att funka tämligen väl, bara vi fortsätter att jobba tillsammans här också. Men några fler bilar, kanske dryga 30 i alla fall, tror jag behövs. Och som vi konstaterade innan, de som åker specialfordon och multifordon, de behöver fler transportmöjligheter.
Mm. Och idag finns det alltså 4 specialfordon och endast 1 multifordon.
Ja, och dessutom inte all nödvändig utrustning för att förankra rullstolar eller permobiler på ett säkert sätt. Men det har vi också försett taxidragstaden med. Och de har ju lovat att köpa in det här, för det är ett intresse för dem också att de personer som åker inte riskerar allvarliga skador vid hastiga inbromsningar eller sådana saker. De har ju säkerhetsföreskrifter att förhålla sig till, och det blev de snarast glada över, därför att de har inte riktigt fått den infon heller vad som gäller nu, och det har Neuroförbundet hjälpt till med på ett bra sätt.
Ni frågade också om ni inom handikapprörelsen på något sätt ska kommunicera och förvarna taxiföretaget om ni ska ha något större evenemang och många bilar och specialfordon kommer att bokas.
Ja, men så är det. Och det är ju naturligtvis så att vi inte kan tinga x antal bilar och säga nästa vecka behöver vi minsann 10 vanliga och 2 specialfordon. Det får man inte göra, för då binder man upp bilparken på ett otillåtet sätt. Men däremot så tyckte de att det var bra om man hörde av sig, i synnerhet återigen då, om det var specialfordon det gällde, eller om till exempel SRF har något jättestort arrangemang av typen 100-årsjubileum. Det har vi inte så ofta, men det kan ju vara andra saker som är rätt stora. Och att man gör det då någon vecka innan och säger att ja, men okej, nästa tisdag då är det så och så. Så man försöker ställa lite för det. Men sen måste också folk boka sina transporter i tid och veta att det kan vara så att det blir slingor här. Och komma in i det tänket tror jag är viktigt. Det får vi nog leva med. Däremot ska vi inte tolerera en massa förseningar. Det ska det protesteras mot och andra saker som inte funkar. Men att det kan vara slingor och den här timmen, den tror jag vi ska faktiskt bara ta till oss. För det är inte så himla märkliga regler egentligen.
Mm. Finns det rutiner för den enskilde färdtjänstkunden som gör att man inte ska drabbas då av utebliven resa eller kraftig försening? Var också en fråga som ni ställde.
Ja, det finns ju inte så hiskligt många bilar att ta in om någon går sönder. Finns det möjlighet att ta in en chaufför om någon blir sjuk eller på något annat sätt förhindrad att jobba? Ja, men då gör man det så gott det går. Men det finns ju inte en massa bilar som står på reservlista, som står i något garage, det gör det inte. Jättemånga personer att ringa in verkar inte heller finnas. Så att där kan det ju bli problem om det skulle bryta ut någonting, men... Och sen vissa transportmedel är det vissa som får köra för att det tarvas lite mer. Ja, på specialfordon till exempel så måste du ha en lite mer gedigen utbildning också. Så att ibland funkar det inte att sätta in vem som helst där. Men ja, det var inte ett fullödigt svar som vi fick. Men de vet ju om det här också, att det kan uppstå. Man försöker lösa det i alla fall, att plocka in både chaufförer och bilar, men hur bra vet man inte.
Sjukdom och bilhaveri är svårt att förutse, svarar de.
Så är det.
Men hur ser då rutinerna ut för att chaufförerna hittar och inte förlitar sig på kunden, att den ska beskriva vägen? För det blir ju en svårighet om man inte ser.
Ja, det blir det, och det har varit språkförbistring, därför att väldigt många som har jobbat tidigare har också haft det här kanske som sitt första jobb i Sverige, så att det har varit ibland trassligt att förstå varandra. Man ska kunna peka och säga där ungefär. Och det går ju inte, i synnerhet om man inte ser. Och det finns också andra grupper som har problem med att beskriva vägen. Men det pratas mycket om god taxised, och det är väl bra, alltså att man faktiskt ska lära sig hitta. Man ska klara av det med en GPS och också lite eget förstånd, för GPSen är inte alltid den bästa av vänner, den kan visa fel. Man måste ju faktiskt också förstå bemötandet gentemot kunder, om det är en blind person, om det är en rörelsehindrad person. Du måste kliva ur ibland. Jag vill inte att alla som kör mig ska kliva ur, utan de måste liksom se det från fall till fall. Står jag liksom här ute på gatan och väntar och de ställer sig bra till, då är det inga problem. Men måste de av någon anledning ställa sig 10 meter bort, då funkar det inte som vissa gör, sitta och vinka. Eller som de gjorde här, om de ringde och sa, ah du, jag är här borta i den här blå. Ja, det struntar jag i, så jag är helt blind, du får komma hit. Och då gör de det, så att, då är det för sig bra att de ringer så. Men det här kommer vi att få jobba med, för taxiyrket är inte det statusyrke det en gång var.
Viktigt är ju då att veta att det är alltid chaufförens ansvar att se till att kunden lämnas av på rätt adress och kommer in genom porten. Och att om beslut finns från kommunen angående hand i hand överlämning, så ska det framgå i bokningen. Och det finns också möjlighet att se att det är beviljat att få hjälp in i bostaden eller lokalen.
Ja, så är det ju. Och då ska man ha ett beslut på det och inte komma på det under resans gång. Så att har man ett beslut på det, så ska det kommuniceras från kommunen till beställaren, och då ska det också framgå av bokningen.
Och hur kommer nu det här med färdtjänstverksamheten att följas upp framgent mellan kommun och taxibolaget och er i funktionshinderrörelsen?
Vi pratade nu om att ha ett nytt möte i mars, och då också ta in kommunen, upphandlingsenheten, kanske någon färdtjänstanläggare eller någon som jobbar med färdtjänstfrågor, någon politiker, vad det än kan vara, så att vi får en bredd i representationen. Det var väldigt bra, tror jag, att vi var två personer från rörelsen som fick det här uppdraget att representera rörelsen. Därför att det blir väldigt stökigt om 20 personer från rörelsen med olika kunskaper på färdtjänstområdet ska göra det. Utan det var bra att vi var två, och vi fortsätter jättegärna. Och sen också att man involverar bolag och kommuner. Det kommer vi att göra, så jag tror mars blir jättebra. För då har det här satt sig, man har jobbat sedan augusti då. Bilparken lär vara ganska klar, och man kommer att se vilka återkommande problem har vi, vad gör vi åt dem, och vad tycker vi som åker om det, vad tycker bolaget och vad tycker kommunen.
Avslutningsvis, har du något ytterligare att tillägga?
Vi måste fortsätta jobba för att få en bra färdtjänst, och då ska vi göra det genom att sköta vårt, ringa i tid, men också inte tveka på att säga till när det inte funkar, anmäla det varje gång, för det är viktigt. Man ska inte bara låta sig hämta en halvtimme sent och sen vara tyst om det. Det ska fram. Annars kommer det inte i statistiken och då har vi inte en korrekt statistik att plocka fram när vi har de här mötena. Det är viktigt.
Ni hörde Peter Kärnberg, SRF, Sundsvall. I december 2024 läggs synkurserna vid Härnösands folkhögskola ner. I 44 år har verksamheten funnits och har under åren utvecklats och förändrats från rehabiliterande verksamhet till mer nutidsorienterade ämnen för ett välbefinnande i vardagen för synskadade. Max Stålnacke, 79 år, är synskadad och bor i Härnösand. Han är i grunden socionom, lärare med inriktning samhällskunskap, synpedagog och har varit aktiv i SRFs förbundsstyrelse och på det lokala planet inom SRF-organisationen i många, många år. Max började arbeta vid Härnösands folkhögskola i början av 1980-talet och har efter sin pension följt utvecklingen av synkurserna vid folkhögskolan. Det hela startade år 1980. Max berättar.
Ja, synkursverksamheten den har sitt ursprung i att Synskadades Riksförbund på 60-talet och början på 70-talet anställde konsulenter över hela Sverige. Och de hade kontakt med ögonsjukvården och som slags kuratorer så tog de kontakt med folk som hade nedsatt syn eller som inte såg alls. Och det visar sig alltså att den här verksamheten, den liksom visade att det fanns otroligt många synskadade, framförallt i lite äldre åldrar, som ingen brydde sig om. Utan det fanns liksom ingen rehabilitering, ingen verksamhet för äldre. Och det liksom, utifrån det så anställde man 3 lärarlag i Sverige som åkte runt och hade kurser för äldre. Och en sån kursverksamhet var ju här i Härnösand på Vårsta folkhögskola. Den där kursverksamheterna, de låg faktiskt under flera år under Arbetsmarknadsstyrelsen. Det var en slags AMS-kurser. Det var en 4-veckors kurser och de ambulerade också faktiskt i Östersund och norröver och sådär. Sen i slutet på 70-talet, det var 79, så bestämde AMS att det här var inte någon verksamhet som de ville ha. För det var ju pensionärer i huvudsak som gick på de här kurserna. Så de sa ifrån sig det här. Och jag jobbade då på Synskadades Riksförbund innan jag flyttade hit 79. Och då så satt vi där och funderade, vad ska vi göra för någonting av det här? Och vi hade goda kontakter med Socialstyrelsen. Och då fick vi Socialstyrelsen att gå med på att det här skulle kunna flyttas till folkhögskolor. För det var också Riksförbundets förslag. Och Socialstyrelsen vek av lite extra pengar också för den här verksamheten. Och då åkte jag runt i Sverige från Synskadades Riksförbund och försökte övertala folkhögskolor att ta den här verksamheten. Och bland annat så hade jag kontakt med skolan i Härnösand. De var väldigt tveksamma. Kjell Forsvall som var rektor då, han var positiv, men lärarna var väldigt tveksamma om de skulle ta, och det fanns faktiskt ett klart motstånd och sådär. Jag tror att Kjell lite körde över lärarna och tog verksamheten till Härnösands folkhögskola. Mm. Så att den startade här 1980. Men första året hade man inga internat för verksamheten, så att man körde ett år på Vårsta 1980, och sen tror jag byggde man det som kallades för Bäven, internatbyggnad så att säga, som sedan folk som gick på kurserna bodde i så att säga. Så att från 81 tror jag att då körde man på folkhögskolan fram till nu då.
Kan du berätta mer om synkursernas innehåll?
Det var ju ADL-träning. På den tiden så var det ju många som var väldigt gravt synskadade som gick på kurs. Och från 82 som jag har varit med om där, så var ju 4 stycken utbildade synpedagoger. 2 assistenter och en som var kursansvarig. Folk fick lära sig om sina ögonsjukdomar, om socialrätt, alltså de skyldigheter och förmåner som man har som synskadad i Sverige. Det är ju viktigt att man får kännedom om det. Kunskap om, om hjälpmedel och sina metoder för att lära sig skriva och läsa. Och på den tiden var det ju liksom inga, vad ska jag säga, IT-hjälpmedel, utan det var ju att lära sig skriva maskin, att läsa med förstoringsglas, och naturligtvis för dem som där motiverat fick lära sig punktskrift. Det var ju en sån där del av det. Sen var det ju väldigt mycket en, vad ska jag säga, kurativ verksamhet, för det var ju mycket samtal kring, för många var ju ledsna och kände liksom att livet var ganska jobbigt och sådär, så att den delen var en väldigt viktig del i rehabiliteringen.
Och syncentralen vid landstinget samarbetade till viss del med folkhögskolan.
Syncentralerna hade ju startat i mitten på 70-talet i Sundsvall, men det var bara en person som jobbade där, och en optiker. Så det började komma lite rehabiliteringsverksamhet på landstinget, men det fanns ett nära samarbete där naturligtvis. Och landstinget bidrog ju också med inackorderingskostnaderna på de här kurserna. Jag vill också nämna att ekonomin spelar en ganska stor roll. De här kurserna var ju gratis för deltagarna. Och man kunde också som anhörig få delta för att kunna lära sig och bättre bemöta sin make eller maka. Eller den man bodde tillsammans med.
På 80-talet fram till 2000-talet bedrevs en handikapp- och idrottsutbildning vid Härnösands folkhögskola. Och Max var en av initiativtagarna till utbildningen.
Att vi hade en sån kompetens på Härnösands folkhögskola, det fick ju liksom, det blev känt i Sverige. Så att det var många unga som gjorde sin gymnasieutbildning på folkhögskolan med stöd av den kompetens som fanns inom synkursverksamheten. Så att, och även sådana som gick på det som hette Kappelbergs musikskola, som gick och, vad ska jag säga, ville jobba med musik, så kunde de gå där och med hjälp av synkursernas personalresurser. Alltså. Vi hade väldigt många yngre som gick då på allmän kurs och som hade hjälp av synkursverksamheten på olika sätt, så att säga. Så det hängde ihop på det viset. Det fick alltså, synkursverksamheten fick alltså den här typen av följverkningar, så att säga.
Och det skapades också en motionsslinga för just synskadade.
Ja, det var ju från början så var det ju ganska många som var gravt synskadade och helt blinda som gick, och också yngre, så att säga. Och då fanns det ju liksom tankar hur man skulle göra så att man själv kunde förflytta sig. Och vi hade en av assistenterna som knäckte faktiskt idén. Han är mattelärare idag. Hade en idé om att man kunde göra en slinga nedanför folkhögskolan. Och det gjorde man. Fick medel för att göra en speciell löpslinga som var en halv kilometer lång ungefär, som man kunde springa själv och även om man inte ser någonting alls. Vi skolade ju om många duktiga idrottare, så är många som har tagit medaljer på Paralympics i olika sammanhang, både i simning och skidåkning.
Har du någon speciellt minne som du skulle vilja berätta om från din tid vid Härnösands folkhögskola?
Det finns väldigt många minnen alltså. Alltså de personer, äldre personer då, som har kommit till folkhögskolan och som har berättat om sin situation och sina liv. Det blev ju många ganska djupa samtal under åren. Jag är ju socionom i botten, så det är ju inte så svårt att prata med folk om sånt som är inte svårt också. Och så där. Så att, men det har blivit många. Jag har mött väldigt många tårar, men jag har mött många också väldigt många roliga skratt under årens lopp, så att säga. En av de märkligaste grejer jag har varit med om, det var när vi hade en ung barndomssynskadad kille som gick på skolan och som skulle också vara med och idrotta. Det var en kurator som ville att han skulle vara med, och han hade nog aldrig ansträngt sig någonstans. Han blev chockad när han upptäckte att det kom svett från kroppen, alltså. Så det var liksom en, ja, det är en sån där, man tror inte det är sant, men han hade nog aldrig svettats.
Och det var många då som hade stora behov av att få komma till Härnösands folkhögskola på synkurserna, och om jag har förstått rätt så var det också riksintag.
Alltså från början, man måste komma ihåg när man tittar bakåt i synkursverksamheten, så om man går tillbaka till 80-talet så var ju liksom ögonsjukvården var ju väldigt, väldigt dålig, så att det var ju många unga med fula synskador på grund av diabetes. Man opererade gråstarr väldigt sent. Man hade ingen bra koll på glaukom som ger fula skador om man inte sköter det ordentligt. Så det kom ju många med vad ska jag säga, som hade väldigt dålig och liten syn kvar. Det måste man ha med, liksom, att den här utvecklingen som man sett inom ögonsjukvården, den är väldigt påtaglig. Alltså, det är en helt annan tid nu. Alltså, det blir nästan inga personer som är blinda idag. Det är mycket, mycket ovanligt. Man ser inga unga diabetiker som tappar synen idag. Det är liksom borta. Så att den här utvecklingen inom ögonsjukvården, den är dramatisk. Och det är en av orsakerna till att synkurserna inte behövs på samma sätt idag.
Synkursverksamheten har försökt att möta nutiden genom att ändra profil och erbjuda till exempel friskvårdskurser, informationskurser, mobilanvändarkurser för att aktivera och göra vardagen lite enklare för synskadade. Men tyvärr har antalet deltagare varit för få.
Den här rehabiliteringsdelen, den har liksom successivt avtagit, och så har man ägnat mer åt friskvård. Och man har ju haft kurser också för invandrargrupper. Alltså det finns ju inom Synskadades Riksförbund, persisktalande har en undergrupp så att säga, och östeuropeiska gruppen finns en sån här grupp, och det finns det är väl de också, kurdisk grupp finns det också. Där har man haft speciella kurser för dem så att säga. Jag startade sådana kurser en gång i tiden, och det har man fortsatt se ända in på alldeles nu på senare år har man haft det också. Så.
Och i och med den här nya inriktningen så har ju inte det krävts heller att personalen ska vara synpedagoger.
Nej, alltså det är ju så. Det är liksom en annan, och det är ju en viktig verksamhet att hålla på med rekreation och friskvårdsinsatser, för att det behövs ju. Det är ju en väldigt viktig verksamhet, för att det är många som har nedsatt syn, rör sig alldeles för lite, så det är absolut.
Och du kunde tidigt skönja den här utvecklingen så att säga, att behoven, resurserna minskade allt efterhand.
Ja, så det, den utvecklingen har jag sett under hela tiden, utan det är ju så med allting att det förändras. Sen finns det ju andra aspekter i det här. Alltså, men att synkurserna har gjort sitt, det beror ju också på ekonomin. Från början så fanns det ju speciella statliga pengar till de här kurserna. Det togs bort någon gång på 90-talet. Pengarna till folkhögskolans allmänna verksamhet har ju minskat. Möjligheten att ta assistenter i den utsträckning som man behöver den, det har liksom minskat. Och landstingets utveckling när det gäller rehabiliteringen, landstinget har ju tagit på sig en helt annan roll när det gäller rehabiliteringen av äldre, vilket man inte hade förut. Så att det är många sådana här orsaker till att synkurserna har gjort sitt. De fanns i, har de varit i 44 år, och det har varit en viktig verksamhet, men det sköts på ett annat sätt idag.
Hur skulle du vilja att det utvecklas, stödet till synskadan?
Ja, alltså, jag tror att landstingets rehabiliteringsverksamhet, den kunde liksom fördjupas, göras bättre. Jag tror att det är den resursen man ska bygga på idag. Att man samverkar med de organisationer som, som finns. Jag tror att det skulle vara en bra modell. Men jag tror att folkhögskolan som rehabilitör, den är borta för länge sedan.
Vad kan man säga då avslutningsvis att synkurserna vid Härnösands folkhögskola har betytt genom åren för just synskadegruppen?
Att komma på kursen har varit någonting som har varit en väldig hjälp i livet. Att förstå sin situation, acceptera den och att må lite bättre. Och naturligtvis också praktiskt kunna klara sig lite bättre.
Ni hörde Max Stålnacke som under många år arbetat som lärare och synpedagog vid synkurserna vid Härnösands folkhögskola.
Sport.
Den 8 september avslutades Paralympics sommarspelen 2024 i Paris. 20 svenska paralympiker tävlade i 7 sporter. Sverige tog 3 medaljer, 1 silver och 2 brons. De svenska medaljerna togs av cyklisten Anna Bäck, brons, skytten Anna Benson, silver, judokan Nicolina Pernheim Goodrich, brons. Siktet var inställt på 4 medaljer. De 3 medaljerna är 5 färre än i Tokyo för 3 år sedan, då den svenska truppen tog 8 medaljer. Då hade Sverige en större trupp och deltagande i flera sporter. Den svenska truppchefen Niklas Grön från Örnsköldsvik är orolig för medaljtappet i Paralympics. Han säger till Radiosporten att Sverige måste satsa mera på parasport. De svenska paralympikerna har det svårt ekonomiskt och det måste till mer resurser och fler ledare för parasporten, säger han. Idrottarna är tveksamma till om de kommer att orka träna och tävla 4 år till. Till Paralympics 2028 i Los Angeles, USA. Niklas Grön är nöjd med debutanterna i den svenska truppen. Jag är otroligt nöjd med de individuella prestationerna, säger han. 45% är debutanter och vi klarar ändå av 23 topp 8 placeringar, säger Grön. Så det ser ljust ut och kan vi få rätt stöttning har vi medaljkandidater bland de här debutanterna redan i Los Angeles 2028, säger Niklas Grön. Det blir ingen medalj till blinda Louise Jannering, 27 år från Gustavsberg, som tävlade tillsammans med sin nya pilot Katrin Nilsson i cykel. Hon deltog i tempolopp där hon blev 7:a och i linjelopp där hon blev 6:a.
Kulturnyheter.
Hur ser teaterhösten ut för Teater Västernorrland? Ja, den som bäst kan svara på det är ju teaterchefen Kristoffer Berglund. Om du skulle summera hösten, vad är liksom den röda tråden?
Ja, men den röda tråden är väl egentligen skådespeleri. Spännande, roliga berättelser. Det finns någonting för alla. Vi har sagt att temat för hela säsongen är dramat finns under ytan. Eftersom att dels har vi då, vi hade i alla fall tur med ramavtalet som handlar om vad som egentligen pågår i en kommun till exempel. Så ja, men jag skulle säga det, att det är liksom bra skådespeleri, spännande, tydliga berättelser. Det är vad man kan förvänta sig på scenerna.
Och i oktober då kör det på riktigt igång, kanske man kan säga, med vi hade i alla fall tur med ramavtalet. Det låter spännande.
Ja, det ska bli väldigt roligt. Det är satiriken och dramatiken Gertrud Larsson som har skrivit en pjäs om, och komedi om kommunal byråkrati och upphandling. Det låter ju väldigt torrt. Men det ska bli väldigt kul. Den här pjäsen, vi hade i alla fall tur med ramavtalet, den hade faktiskt premiär 2021 på Göteborgs stadsteater och blev en jättesuccé. Sen så gav jag i uppdrag till Gertrud att skriva en version anpassad till Västernorrland. Så hon har intervjuat tjänstemän och politiker, rektorer i Sundsvall, Timrå och Härnösand i Region Västernorrland också. Och skrivit om den här pjäsen som istället för Göteborg då handlar om en fiktiv kommun i Västernorrland.
Och den här kommer också att gå på turné.
Ja, precis. Vi har premiär på teatern i Sundsvall 19 oktober. Och sen så turnerar vi dels till alla kommuner i Västernorrland. Men också utanför länet.
Mm. Vad har du att säga till dem som blev sugna på att boka en biljett? Och vilka skådespelare med?
Ja, huvudrollen spelas av Kajsa Ernst, som är ju rikskänd skådespelare. Känd kanske främst från Masjävlar, som hon vann en guldbagge för, men många andra serier också. Och så ser vi Åke Arvidsson som är tillbaka på teatern efter några år härifrån. Frida Bagri, Helena Svartling och Alfred Tobiasson. Så det är 5 skådespelare i den här produktionen.
Vad har du att säga till dem som blev sugna på att boka en biljett?
Alltså dels att man ska göra det så snart som möjligt för att det säljer väldigt bra. Och sen såklart att man håller utkik på syntolkningen som vi kommer göra på den här föreställningen i Sundsvall och förhoppningsvis så många arrangörer som möjligt ute i länet.
Mm. Och sen, vad händer då? Det blir en del gästspel när vi var samer.
Ja, precis. Vi fortsätter ju med vårt samarbete med de andra Norrlandsteatrarna. Så nu har det blivit dags för Västerbottensteatern att komma hit. Och de har ju gjort en berättelse som har stark västernorrländsk anknytning. Eftersom att de har gjort en dramatisering av Mats Jonssons seriealbum När vi var samer. Och Mats Jonsson bor ju i Sandslån i Kramfors. Så det här seriealbumet har blivit teater. Och den kommer hit till Sundsvall och till fler delar av länet också. Men här i Sundsvall så gör vi 3 föreställningar av den produktionen. Den föreställningen spelas 29, 30 och 31 oktober.
Och så blir det ett gästspel till, Onkel Vanja.
Ja, precis. Exakt som då med När vi var samer så har vi här Norrbottensteatern på besök. Och det här är ju Tjechovs otroligt kända och spännande klassiker Onkel Vanja. Och jag vet att regissören som heter Stefan Metz gör alltid storslagna, visuella, häftiga föreställningar. Så det här blir verkligen en upplevelse. Och ta del av den klassiska dramatiken också. Och den spelar på teatern 21, 22 och 23 november. Den föreställningen ingår också i vårt abonnemang. Så den är väldigt mycket såld. Så där får man vara lite snabb om man vill. Om man vill se.
Och så den klassiska julfrossan, och där är ju biljetterna redan släppta.
Ja, vi fortsätter ju med samma koncept, alltså att vi ger uppdrag till någon eller flera profiler, gärna med västernorrländsk anknytning, att göra en julfrossa under vår flagg och under vår produktion. Och den här gången så har det blivit dags för Marta Parkman och Jens Wisselblad Nilsson att göra den här julfrossan. Så det blir, Marta är en fantastisk sångerska. Så det blir mycket sång och musik. Och Jens är ju fruktansvärt rolig, så det blir också mycket humor. Precis som en julfrossa ska vara. Musikalisk och humoristisk.
Och det här upplever man i kombination med en 3-rättersmeny.
Ja, precis. Vi kör exakt samma upplägg. Det är ju som en krogshow där vi bygger upp en scen in i vår blackbox och där man sitter vid sittande bord. Så man äter först och sen lagom till kaffe och dessert så drar showen igång. Och den här julfrossan har premiär 29 november och så spelar vi fram till som allra längst 8 december.
Och våren 2025?
Den stora produktionen i vår, det blir Tennessee Williams klassiker Katt på hett plåttak med Christer Fant och Gisela Nilsson i huvudrollerna som det äldre paret. Det är en riktigt så amerikansk dramatisk klassiker med livslögner som dras upp till ytan och stort skådespeleri och en häftig scen. Så det ska bli väldigt kul.
Och när har den premiär?
Den har premiär 8 mars. Katt på ett plåttak. Den kommer faktiskt bara spelas i Sundsvall och Härnösand. Och till föreställningen Härnösand, där vi faktiskt spelat 2 föreställningar, kommer vi att ha bussar från resten av Ångermanland. Och sen är våren såklart full av gästspel som kommer till huset. Och för barn och unga så gör vi Comedy Queen, som är en jättefin berättelse. Det är en bok från början av Jenny Jägerfeldt, som blev också film här i höstas. om en tjej som är 12 år vars mamma tar livet av sig. Och då bestämmer hon sig för dels att hon aldrig ska bli lika ledsen som sin mamma. Och att hon ska få sin pappa att börja skratta igen. Så därför ska hon bli stand-up-artist. Så den handlar om det. Den är väldigt, väldigt fin.
Mm. Är det någonting mer du vill säga om just våren 2025?
Kanske inte direkt om våren, men jag kan ju bara lite kort säga att vi nästa höst, nu är det väldigt långt i förväg, gör ju vår största satsning någonsin där teatern tillsammans med Norska Kammarorkestern gör Kristina från Duvemåla på Tonhallen. Och de biljetterna släpps redan i november i år. Och vi förväntar oss att de kommer ta slut fort trots att det är väldigt många biljetter.
Mm. Och vart kommer den att äga rum?
På Tonhallen kommer Kristina från Duvemåla gå. Och vi spelar minst 21 föreställningar, men det kan bli 24 föreställningar också.
Det sa Kristoffer Berglund, teaterchef i Teater Västernorrland. Nu är det klart vilka som får huvudrollerna till musikalen Kristina från Duvemåla. Det är först hösten 2025 som Teater Västernorrland tillsammans med Nordiska Kammarorkestern sätter upp musikalen Kristina från Duvemåla, skriven av Benny Andersson, Björn Ulveus och Lars Rudolfsson. Men arbetet med att sålla fram huvudrollsinnehavarna bland de 800 sökande var inte lätt. Nu är det klart att Tuva B. Larsen och Hani Arabi får de bärande rollerna som Kristina och Karl Oskar i föreställningen. Både Tuva och Hani har lång erfarenhet som musikalartister i olika uppsättningar. De har båda utbildat sig vid Högskolan för scen och musik i Göteborg, och det är första gången som de möts i en uppsättning. Biljetterna till musikalen kommer att släppas redan den 14 november i år. Och själva föreställningen med 21 olika föreställningar i Tonhallen i Sundsvall kommer att äga rum med början i oktober 2025.
Veckans boktips.
Här kommer ett boktips från Ragnar Fredin på Timrå bibliotek. Bara glädje hjärtat rymmer av Moa Eriksson Sandberg. En berörande och underhållande historisk roman om revikungen Ernst Rolf som var superstjärna i 1920-talets Sverige. När han under ett gästspel i Oslo visade intresse för den unga skådespelerskan Tutta Berntsén tror hon knappt att det är sant. Pojken från Falun som sjöng bondvisor har lyckats nå toppen av svensk underhållning. Men nu är han trött. Kanske är detta hans sista chans till kärlek. Utåt är allting fortfarande charm, kupletter och dans. Men färden mot botten har börjat. Bara glädje hjärtat rymmer av Moa Eriksson Sandberg.
Telegram.
Från och med den 15 oktober kan du som är 65 år och äldre eller tillhör en riskgrupp få vaccination mot covid-19 och säsongsinfluensa. Tid kan bokas redan nu via bokningssidan på 1177.se. Det finns även mobila enheter, träffpunkter, som kommer att bemannas vissa dagar och tider. Vi kommer att vaccinera både mot säsongsinfluensa och covid-19. Man kan ta sprutorna vid samma tillfälle, och det är ungefär samma grupper som rekommenderas båda vaccinationerna, säger Malin Plantin Sjöblom, verksamhetschef, vaccination och provtagning i Region Västernorrland. Vaccinationerna kommer att ske efter tidsbokning på regionens vaccinationsenheter, träffpunkter och på hälso- och vårdcentraler. Information om tillgängliga tider och vaccinationslokaler finns på 1177.se. Du bokar din vaccination via 1177.se, mittvaccin.se eller genom att ringa 0611 804 00. Influensavaccin kan ges samtidigt med covid-19-vaccin eller vaccin mot pneumokock. chockinfektion för de personer där detta är aktuellt. Den som enbart vill vaccinera sig mot influensa rekommenderas att göra det senare än 15 oktober. Influensatoppen beräknas komma senare under säsongen och med senare vaccination bibehålls skyddet under hela säsongen. Vaccination mot influensa och covid-19 rekommenderas till den som är född 59 eller tidigare, är gravid efter graviditetsvecka 12, har en kronisk hjärt- och lungsjukdom, har nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft, har diabetes mellitus typ 1 eller 2, har kronisk lever- eller njursvikt, har kraftigt nedsatt immunförsvar. Mer information om vaccination mot influensa, covid-19 och senokockinfektion finns på 1177.se/vaccination. För ytterligare information och frågor, kontakta din hälso- eller vårdcentral eller vaccinationsbokningen på telefonnummer 0611 804 00 måndag till fredag mellan 8 och 16. Meddelar Region Västernorrland.
Anslagstavla.
SRF Örnsköldsvik inbjuder till höstmöte med surströmming. Lördagen den 28 september klockan 13 till 16 på Himmel och pannkaka, Fabriksgatan 25. Surströmming, kaffe, te och kaka till självkostnadspris 120 kronor. Anmälan gör du till Irene Hägglund på telefonnummer 073 029 8679. Välkommen, hälsar SRF Örnsköldsviks styrelse. SRF Härnösand inbjuder till höstmöte den 26 oktober. Vi ses på Härnösands folkhögskola, Murbergsvägen 32 klockan 12.00. Vi inleder med att bjuda på lunch. Sedan fortsätter vi med höstmötet med att besluta om verksamhetsplan och budget för 2025. Din anmälan vill vi ha senast den 13 oktober. Du kan anmäla dig till Per Ingvar Sundgren på telefonnummer 070-317-9110 eller via e-post perispektra@gmail.com eller till Kamal Soleimani på telefonnummer 073-035-0358 eller e-post kamal.harnosand@gmail.com. SRF Härnösand har två huvudsakliga uppgifter. Det är först att arbeta med att påverka Härnösands kommun och region Västernorrland att skapa bra förutsättningar för synskadade, till exempel vad gäller information, gator, ledsagning, färdtjänst, sjukvård, rehabilitering och så vidare. Och för det andra erbjuda medlemmarna bra och meningsfull verksamhet, till exempel att erbjuda möjlighet att träffa andra synskadade och byta erfarenheter, få ta del av intressanta teman, göra studiebesök, fester och resor. Grunden för vårt arbete är våra medlemmar. Därför vill vi ägna en del av mötet till att få höra era idéer och förslag till vilka frågor vi ska arbeta med och vilken verksamhet och aktiviteter vi ska ha. Välkomna hälsar styrelsen för SRF Härnösand. SRF Sundsvall inbjuder till middag och medlemsträff onsdagen den 30 oktober på Skepparegatan 5A klockan 17.00. Vi inleder med att äta middag tillsammans. Därefter genomför vi ett medlemsmöte där budget och verksamhetsplan för 2025 ska fastställas och en rapport från SRFs kongress ska lämnas. Självklart fikar vi också tillsammans innan vi skiljs åt. Vi beräknar med att vi avslutar senast klockan 20.00. Deltagandet är kostnadsfritt. Anmäl ert deltagande till Peter Kärnberg på telefonnummer 070-860-4032 eller via e-post peter.kärnberg@srf.nu. Glöm inte att vid anmälan uppge eventuella allergier. Er anmälan måste vara oss tillhanda senast fredagen den 25 oktober. Handlingar skickas till den som anmäler sig, men självklart även till den som önskar få handlingarna men som är förhindrad att delta. Varmt välkomna hälsar styrelsen SRF Sundsvall. SRF Sundsvall inbjuder till 3 syntolkade föreställningar i höst. Och anmälan ska göras som vanligt till kulturombudet Marianne Bergman på telefonnummer 070-65-210-44. Om du lyssnar under rubriken Kultur i denna taltidning så slår teaterchefen Kristoffer Berglund, Teater Västernorrland, ett slag för föreställningarna i höst som kommer att äga rum i Sundsvall och på andra scener runt om i Västernorrland. När vi var samer, gästspel från Västerbottens teatern, 2 timmar och 30 minuter inklusive paus. Det hela äger rum på Teater Västernorrland, tidigare Konsertteatern på Köpmangatan i Sundsvall. Klockan 19.00 den 31 oktober, pris 270 kronor. Anmälan senast den 29 september till Marianne Bergman 070-65-210-44. När vi var samer är en krönika över en släkts månghundraåriga kamp för att bevara sitt sätt att leva och ett inkännande porträtt av Mats farfar som till sist måste ge upp. Det är också en folkbildande skildring av den samiska historien i Sverige som skolan aldrig lyckades ge oss. I föreställningen får vi följa Mats sökande bakåt i tiden bland små och stora händelser som påverkar oss än idag, men också på hans personliga resa in i en ny samisk identitet. Handlingen kastar sig mellan förr och nu och humorn har en viktig plats i berättelsen. Föreställningsspråk är svenska, umesamiska och engelska. Textning på svenska och engelska. Nästa föreställning. Vi hade i alla fall tur med ramavtalet. En samtida satir om den offentliga sektorns underbara värld. 9 november klockan 16.00. Platsen är Teater Västernorrland i Sundsvall. Anmälan senast den 7 oktober och priset är 270 kronor. Och anmälan ska som sagt gå till teaterombudet Marianne Bergman 65210-44. Pjäsen hade urpremiär på Göteborgs stadsteater 2021 där den gjorde stor succé och spelade för utsålda salonger. Och nu har manusförfattaren Gertrud Larsson skrivit en lokalt förankrad version för Teater Västernorrland. Onkel Vanja. Lördagen den 23 november klockan 16. Pris 270 kronor. Sista anmälningsdag den 21 oktober till teaterombudet 070-65210-44 och platsen är Teater Västernorrland i Sundsvall. Och det är ett gästspel från Norrbottens teatern. Sonja och hennes morbror Vanja sliter hårt för att driva familjens gods. Pengarna de får ihop skickar de till Sonjas pappa, professorn Serebryakov, som lever sitt liv i sus och dus i stan. Men när professorn tappar sin status, inte har råd att bo kvar i storstaden och i sällskap med sin unga och vackra hustru flyttar in på godset, börjar relationerna i huset att vackla. Pris 270 kronor. Härnösands folkhögskola erbjuder iPhone grundkurs vecka 43 och vecka 50. Anhöriga är också välkomna på denna kurs. Kursen är till för personer med synnedsättning som har svårt att på egen hand lära sig hur man använder de inbyggda hjälpmedlen i iPhone. Här lär du dig tips och tricks som underlättar användandet för dig med synnedsättning. Sånt som inte alla som säljer iPhone alltid känner till. För anhöriga som deltar i kursen är det bra att få kunskap om hur iPhone fungerar för personer med synnedsättning. Detta är en nybörjarkurs som riktar sig till personer med synnedsättning som precis införskaffat en iPhone och behöver hjälp att komma igång. Inga förkunskaper krävs. Kursen anpassas till individuella kunskapsnivåer och det blir både teoretiska och praktiska övningar. Anhöriga är välkomna på våra iPhone-kurser. Bidrag för resor och för förlorad arbetsinkomst utgår enligt SPSM:s regler. Om du har frågor eller vill anmäla dig till en kurs kan du nå Härnösands folkhögskola via e-posten synkursen@hfs.se eller slå en signal på telefonnummer 0611 55 85 45 eller 0611 55 85 37. Du kan också ringa mobilnumret 073 08 78 977. Om personalen inte kan svara så lämna gärna ett meddelande så ringer folkhögskolan upp. Välkomna!
Redaktionsrutan.
Huvudman är Region Västernorrland. I redaktionen och ansvarig utgivare Annette Strandqvist. Telefon till redaktionen är 0611 845 44. Röstbrevlådans telefonnummer är 0611 801 30. Och e-postadressen är taltidningen@rvn.se. För prenumerationsärenden ring företaget Darub telefon 076 136 4767. Eller e-posta till info@darub.se. Ange då ditt namn och den tidning du prenumererar på och vad ärendet gäller. Och ditt telefonnummer så kan företaget Darub kontakta dig. Spotlight taltidningen Västernorrland publiceras varannan vecka, ojämna veckor, med uppehåll under sommar och jul och nyår. Webbadressen är taltidningenvasternorrland.se. Spotlight finns att lyssna på webbsidan som podcast. Appen heter TTVN Play och finns där appar finns. Du kan också kostnadsfritt prenumerera på taltidningen som CD. Det finns både CD i vanlig audioformat och i Daisy-format. Kontakta då företaget Darub. Du kan också via Legimus lyssna på Spotlight. Och har du en uppläst dagstidning så kan du begära från taltidningshjälpen att få Spotlight som en bilaga till dagstidningen. Taltidningshjälpen har telefonnummer 020 311 211, alltså 020 311 211.